Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Snutsnack heter podden. Hasse Brontén heter jag. Snutsnack är ju podden där du hör polisers berättelse kring händelser ur deras yrkesliv. Varför de blev poliser och mycket, mycket annat. Stort tack för all positiv feedback kring det förra avsnittet där Simon Häggström gästade och pratade om trafficking och prostitution som han jobbar med. Har du missat det avsnittet så får du gärna smita in och lyssna. Väl värt de minuterna tycker jag. Vill du köpa en snutsnackmugg eller en vattenflaska så kan du gå in på snutsnack.nu. Snutsnack finns på Facebook. Gå gärna in och gilla oss där. Jag, Hasse Brontén, finns på sociala medier under mitt eget namn. Var försiktig nu var du än är någonstans på vårt runda klot. Och ha nu en riktigt trevlig lyssning.
13:10 kom.
Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Håkan.
Tackar, tackar.
Vi sitter nu på centralen, Göteborgs central.
Stämmer.
På mitt hotellrum. Det känns alltid lite, jag har gjort det här någon gång lite konstigt. Vi går upp på rummet.
Ja, så kan det vara.
Men du vet, jag är nyss hemkommen, för du är polis i grunden.
Stämmer
då.
Bra.
Men du är nyss hemkommen för att ha jobbat för FN.
Ja, jag har tillbringat 3 år i New York. Jobbat på FNs Police Division på högkvarteret där. Kom hem i lördags. Jetlaggen gungar fortfarande lite.
Ja, det är så.
Ja, då, det gör det.
Ja, men hur är det bara att komma, jag tänker, New York kontra Göteborg då? Var det skönt att komma hem eller saknar
väldigt
du
pulsen? Underligt. Ja, pulsen är ju som den är, men vi bodde rätt så bra på ett ställe som var lite lugnare i Roosevelt Island som ligger mitt i struven mellan Manhattan och Queens.
Okej.
Okay. Så jag säger att vi hade det bästa av två världar. Vi hade, pulsen var 30 minuter bort, men man hade det lugnt och skönt. Mycket gröna områden, ungarna var ute och spelade fotboll och så här, så det var väldigt en bra ställe att bo på. Mm. Passade oss i alla fall.
Hur kommer det sig att man söker en sån grej då? För hur många år hade du jobbat som polis innan du begav dig till New York där då?
Herregud, jag är 40 nu så det måste ju vara 37 då.
37 år
då? Ja, då 40 nu.
Och hur får man nys om en sån här grej då? Är det FN som anställer dig då, eller är det, hur sker den här rekryteringen till den här tjänsten?
Ja, det går ju ut på polisens intrapolis, på vårat lokala nät så att säga, lediga tjänster som, ja, när jag sökte var det ju RKP och
Rikskriminalpolisen,
ja,
alltså.
Den finns väl inte längre, den nya organisationen. Jag har inte lärt mig den efter 3 år, men den ska jag väl hinna lära mig, men då var det de som man sökte och så sökte man tjänsten och så blev man då, först blev man väl nominerad från Sverige som Sveriges kandidat till ett jobb och sen slåss man ju med övriga världen. Mm. Och så intervjuer och hela den här anställningsprocessen och sen så efter ett år eller så där så fick man ett mejl att ja, du är antagen, vi vill att du kommer och så börjar själva den här administrativa rekryteringsprocessen med visum och biljetter och allt det här andra. Så.
Och vad visste du om den här tjänsten då? Vad sökte de för någonting då? När du...
Jag sökte en tjänst som heter Police Planning Officer. Jag visste att man jobbar med strategisk planering, alltså dokument, styrdokument, SOP, det låter det här förkortningar, Standing Operation Procedures, CONOPS, Concept of Operations.
För de insatser där FN finns då?
Ja, för poliserna då, det är det jag jobbar för med just det. De FN-polisernas olika. Och det beror ju ofta på mandatet och hur de här dokumenterna ska vara utformade. Mm. Det kan ju vara ett exekutivt mandat, det har vi inte haft så många gånger. Men
Vad menas med det då? Ett exekutivt
då är man då? Polis, då gör man allt. Ja. Då, är, då, ja, då åker du ut och åker radiobil och är hela polis. Kosovo och Östtimor är de enda två ställen vi varit exekutiva så riktigt när vi har gjort. Så jag var faktiskt på Östtimor och åkte radiobil. Mm-hmm. Åkte på längningsbråk och grep rånare och så vidare.
Okay.
Ja. Och sen finns ju andra då. Mycket är ju mentorering, rådgivning. Mm. Till lokala poliser, alltså nationella polisen där de ofta finns då, och utvecklar dem, development och så här, capacity building är ett populärt ord idag.
Capacity building?
Ja.
Man ska bygga
man ska kapacitet. Öka deras kapacitet.
Just det. Ja.
Och då alla de här dokumenten ska ju då överensstämma med mandatet. Mandatet ger ju en generell så här, direktiv vad vi ska göra. Så ska ju det då grottas ner så att de som jobbar med det faktiskt där nere ute i missionen ska veta vad vi ska göra, hur det ska funka. De ska ha styrdokument som de vet, och det har vi jobbat med då.
Hur mycket visste du själv om det här då när du sökte den här tjänsten?
Jag visste ju vad planeringen var, för jag hade den funktionen kan man säga när jag var i Sydsudan. Där kom jag hem 2011 när Sydsudan separerade ifrån Sudan och de blev ett eget land. Mm. Så hade FN en mission där redan då som hette UNMISS med 1S. Och så blev det UNMISS med 2S, för det var Sydsudan då. Och då jobbade jag i UNMISS med 1S och stannade kvar och var med och planerade för nya missionen. Och då jobbade jag med de här dokumenten just. Så jag visste okay. Liksom...
Så du var lite insatt?
Jag visste vad som krävdes och vad som behövdes. Och där. Så att, på så sätt visste jag lite om vad det var för typ av jobb jag skulle göra. För det är ett administrativt kontorsjobb. Mm. I ja, 90%. Sen om man har tur så får man åka med på några... assessment, att man åker ut och tittar på hur det ser ut i missionen, för man ska ha en uppfattning om det så att det verkligen stämmer det som är på, ja, på backen med vad vi gör.
Just det.
Ja.
Men om man backar bandet, om vi backar bandet ända till du börjar på polisskolan.
Ja, det är några år sedan.
Ja, du har ju avslöjat här att det är 40 år sedan.
Ja, 1978 i maj.
Ja, det är till och med faktiskt lite mer än 40
år sedan. Nu är det faktiskt mer än 40 år sedan. Ja. Då åkte en 22-åring. Du vet hur gammal jag är också. Du plötsligt upp sen. Upp till Stockholm och bodde i Brommaplan. Mm-hmm. Då var det inte polishögskolan, det var polisskolan.
Just
på
det.
Den tiden.
Ja.
Lite mer praktiskt än vad det är idag kanske.
Hade du några tankar om att du skulle sitta i New York och jobba?
Inte att jag skulle sitta i New York, men jag hade haft mycket tankar på att jobba utomlands.
Ja, du hade haft det. Ja.
Ja, jag jobbade som snickare och byggnadsingenjör innan jag blev polis. Mm. Och då hade jag haft möjligheten att åka till Saudiarabien. Jag sökte faktiskt FN-tjänst när jag gjorde lumpen och blev antagen för att åka till Sinai. Mm. Som jobbar med hundar.
Okay.
Men då fick jag också strax efter jag hade blivit antagen fick jag besked om att jag hade kommit in på polisskolan. Mm. Och då tyckte jag att det var viktigare att ha ett yrke och ett jobb än att åka iväg 6 månader och inte veta vad jag skulle göra när jag kom hem.
Nej.
Så då blev det polisskolan och då bestämde jag mig också för att om jag får möjligheten att med igång, då ska jag inte hoppa av utan då ska jag åka. Och så 1993 åkte jag till Kambodja första gången och var med under valet.
Det fanns alltså en tanke att jobba utomlands redan?
Ja, jag var sugen på att testa lite.
Just det, intressant. Ja. Och hur kommer det sig att du... hamnade på polisskolan då 78 där. Vad var det som gjorde att du sökte dig till det? Du berättade att du jobbade som hantverkare.
Jag snickare, byggnadsingenjör. Runt där 77 så var det väldigt dåliga tider. Mm. Lite att göra inom byggnadsbranschen. Och jag hade precis gått ut innan ett halvår innan hade jag då just här var det så backade bandet. Jag tog min ingenjörsexamen och ryckte in i lumpen direkt efter, en månad efter.
Okej.
Gjorde lumpen och slutade när jag muckade och så började jag jobba på ett byggnadsföretag. Åkte till Karlsborg och byggde hangarer för Viggen på den tiden. Och sen efter det, ett halvår där, då var det en provanställning på 6 månader och då fick jag inte förlängt efter halvåret. Och då hade jag en gammal barndomskamrat som hade varit på mig några gånger innan och frågat om vi inte skulle söka polisskolan. Och då hade jag sagt nej inte nu, jag har jobb, det är bra. Och i alla fall den dagen som jag fick reda på att jag inte skulle vara kvar efter min provavställning så ringde jag till honom och sa, du ska vi söka polisskolan? Ja! Och på den vägen blev det. Och det här var någon gång i november och i maj började vi polisskolan ihop. Jag och han, så vi bodde ihop i...
Det var lite snabba ryck där.
Det var snabba ryck, ja. Brommaplan bodde vi på där. Som sagt, var det när vi...
Och du är göteborgare från början.
Ja, jag är uppväxt i Gamlestan.
Gamlestan. downtown alltså?
Ja, det ligger lite utanför. Ja, men det är riktigt gamla Göteborg.
Ja. Och sen upp till 08 då?
Ja, ett år där uppe.
Hur funkade det då?
Det funkade jättebra. Vi var ju två unga pojkar, 22 år, som inte hade flickvänner annat. Och vad skulle vi göra annat än att vara i Stockholm?
Nej, precis.
Så vi hade närmare ett bra år.
Det var bra.
Och då var det ju ett år.
Det var ett år,
och så åkte man ju hem och så hade man ju alterneringen då, ett år på kriminalen och ett år på ordningen. Och sen blev man färdig på den tiden.
Så ett år på skolan och sen så ett år krim, ett år ordning och sen blev man färdig polisassistent då?
Nej, det var ju polisman.
Hette polisman bara då?
Då fick man ju, sen fick man ju söka då på den tiden.
Ja, så man var
gå assistentkursen efter.
Så hette det på den tiden, just det. Ja. Okej, och när du var färdig då hamnade du här i Göteborg då, eller?
Ja, jag har varit i nordöstra Göteborg mer eller mindre hela tiden. Gamla VD1. Och sen har jag flyttat några gånger, halt mig upp i Angered, Bergsjön, Kortrolla, den delen av stan hela tiden.
Och hur såg liksom jobbet ut då i Göteborg på den tiden? Du var färdig då, alltså 80 precis?
Ja, 81. Nej, det var ju, i början så hade vi ju gott om folk, då var det ju mycket, man fick ut och patrullera, gå. Mm. Det vet ju inte, kollegorna idag vet ju inte vad det är för något, ut och fotpatrullera.
Nej.
Man fick sitt område, där skulle man gå, så gick man där tills man blev upphämtad. Och om man var riktigt, hade tur någon dag, så kunde man kanske få avlösa på radiobil under fyspasset. Två timmar.
Okej, när de andra fysade?
Ja, de här ett mera så här, rutinerade pojkar hade fysträning då, så fick man åka radiobil under fysen. Och då försökte man alltid stilla och få något bra jobb i slutet på passet, så slapp man ju gå ut och gå en stund på.
Ja, just det.
Då hade man en stund att avrapportera där och sådär. Speciellt när det var kallt och regnigt och så, var det ju skönt att kanske slippa gå ut och gå.
Var det så hierarkiskt då ändå att de som äldre körde radiobil och...
Åldersturordning, punkt slut.
Ja, det var så?
Ja, det fanns inget annat.
Kallade man folk för rävar i Göteborg också, eller?
Ja, lite grann. Inte lika mycket som i Stockholm, men det var ibland man kunde... Inte det här som kanske Stockholm, så att man skulle stänga akta dörren när svansen efter den, du stänger dörren och sådär. Det var väl inte med så mycket, men lite grann var det så, men... Nej, men
yngst fick göra sämsta.
Så var det hela tiden alltså. Åldersturordning gällde, och skulle man beskicka på kommenderingar så var det yngst som åkte, och det fanns inga alternativ.
Nej.
Semesterreset, allting togs ut i åldersturordning. Så punkt slut.
Ja, men det var ju faktiskt
rätt
också.
Eller fel, men alla hade varit yngst, alla blev äldst.
Ja, just det. Ja, på något sätt. Det var intressant, så var det ju, men yngst fick göra de där tråkigaste grejerna och fick sämsta korsningen när det var kommenderingar.
Ja, och precis, åka in på extra kommenderingar på Avenyn varje fredagkväll, 8 år, man är yngst på turlistan.
Var du yngst i 8 år eller?
Nej, jag var nästan aldrig yngst. Jag hade tur, jag kom i skarv där, så det var väldigt många som slutade och fick andra jobb. Så jag hamnade ganska snabbt upp och blev gammal på turlaget.
Ah.
Så det blev istället att man... Jag blev mycket yttre befäl på nätterna. När vårat yttre då vikarierade på annat, så var det jag som blev yttre på nätterna. Så här. Jag överhuvudtaget alla passen.
Och för alla som lyssnar som inte har jobbat som polis eller har någon connection till det, så var det ju så att då... Dels först var det ju befattningen då. En inspektör var ju alltid förman för en assistent eller en polisman. Då. Och sen så var det ju...
Åldern. Tjänsteåldern.
Tjänsteåldern gick ju före levnadsåldern. Så även om du var äldre i åldern men hade yngre i tjänst, så var det ju den som var äldst i tjänst som var förman.
Stämmer
i patrullen. Och var man i samma utbildningsår så var det ju levnadsåldern.
Levnadsåldern, ja.
Så det var ju
hierarkiskt.
Väldigt hierarkiskt.
Men väldigt enkelt.
Väldigt enkelt, ja.
Aldrig några diskussioner, utan alla visste vad som gällde.
Mm. Vi hade alltid en diskussion, jag och min gode vän Anders, som var med i det första avsnittet av Snutsnack. För vi är nämligen födda på samma dag och gick skolan samtidigt. Så vi fick ringa upp våra morsor liksom, och kolla när på dygnet vi var födda. Men det blev aldrig något problem. Det blev som en rolig grej vi hade där. Lite så. Okej då, så du var inte yngst så länge i alla fall. Nej. Hur trivdes du med det här de första åren som polis? Och så?
Fantastiskt bra.
Du är det?
Ja, alltså, polisjobbet är det bästa jobbet man kan ha. Det säger jag till alla som frågar. Det är det absolut roligaste jobb jag har haft, och kommer alltid säga till folk som undrar, sök, börja. Mm. Det finns inget annat jobb i världen, säger jag, där du kan förändra dina arbetsuppgifter så mycket som inom polisen och ändå vara polis. Mm. allt ifrån helikopterpilot till motorcykelpolis, till hundar, till hästar, till båtar, till narkotika, till bedrägerier, till New York, till tältet i Darfur. Liksom, det finns en enorm spännvidd på det yrket. Jag tror inte det finns något annat yrke som har en sån spännvidd som polisyrket har.
Nej.
Och du är fortfarande, du tillhör en grupp där alla drar mot ett gemensamt mål på något sätt. Mm. Man känner sig väldigt delaktig oavsett. Man är kollega med alla oavsett vad de jobbar med.
Hur kändes det? Jag tänker på det. Jag har ju inte jobbat för FN i New York, men jag har varit på kurs till exempel hos LAPD, var jag 94. Så kändes det väldigt kollegialt mellan liksom amerikanska poliser och svenska, liksom a cop is a cop liksom.
Så är det, så är det.
Var det så den känslan även?
Spelar ingen roll var man träffar folk. Det är klart att vissa situationer kan de vara lite misstänksamma.
Mm.
Och bara gå till sig själv. Vi kanske inte heller hade tyckt varit öppna och berättat allt om det hade kommit poliser från ett annat land och ska lära oss hur att vara poliser. Nej, det är ju det precis. Vi gör när vi är ute.
Mm.
Men när man väl har lärt känna dem, även den lokala polisen, för det första är det ju de som man jobbar med som kommer från hela världen.
Mm.
Och där är man ju poliser och vi har samma tänk. Mm. Busarna ska in och vi ska hjälpa alla andra.
Mm.
Det är liksom den tanken man har.
Mm.
Men sen även lokala poliserna, så man känner en delaktighet. Vi är kollegor, man ställer upp i alla lägen. Liksom. Är man polis, är man polis.
Mm, det är intressant det där. Lite den känslan jag hade också. Jag var även i Ryssland en sväng där och lite samma. Även om de var jättekonstiga på sitt sätt. De stod och blinkade blått vid rött. Det var ingen som flyttade sig eller någonting. Det bara blinkade. Men de ville väl visa att de körde oss med blåljus. Varför de gjorde det vet jag inte riktigt. Men...
Det är olika kulturer.
Ja, precis. Det har hänt
några gånger att man har funderat på sådana saker. Ja.
Men då... Du fotpatrullerade och du var vanlig ordningspolis egentligen i början då i Göteborg och trivdes väldigt bra med det.
Ja,
men hade du några tankar då? Du nämnde här att lite utomlands skulle vara trevligt om du får hugg på en sån tjänst.
Ja, men precis. Jag har ju varit lite intresserad överhuvudtaget av så här, andra kulturer. Och sen blev det så att man jobbade uppe i Nordost. Man hade ju ganska många...
Och nordost för oss som inte
nordost, det är Kortala, Bergsjön, Angered på den tiden då. Och även lite mer centralt. Men det hade ganska mycket invandrare som kom. Alltså. Mm. Från, vi säger, finnare, och jugoslaver, italienare. De bosatte, det var ju det lägenheterna fanns på den tiden när vi började.
De som kom 50-60-tal.
Ja, alltså, men de byggdes ju där 68-70. Det byggdes ju de här stora miljonområdena. Och där fanns ju lägenheterna och där hamnade ju ganska många av dem. Så det fanns ju många. Man lärde ju känna dem och man liksom jobbade med dem. Och fick känna att det var jävligt bra människor. De flesta på den tiden... De fick ju ett jobb. Integrationen funkade ju bra då. Va?
Mm.
När man kom hit så blev man ganska snabbt komma in i samhället. Man fick ett jobb och man fick barn att börja skolan. Och det. Så det kändes som att det var bra. Sen var det strulpellar.
Mm.
Men på den tiden var det lika mycket strulpellar bland de svenska.
Mm.
De som var födda av svenska föräldrar som var svenska, om man säger så.
Just
det, ja. Det var ju lika mycket de som var struliga. Det var ju... Och det kanske är uppväxten i områdena som gör det. Men det finns ju många som säger det idag, att det är området i sig och att man bor där som gör att man blir strulig. Om man har tagit en invandrarfamilj som kommer idag och sätter den någon annanstans, kanske de inte alls hade haft de problemen.
Nej.
Men jag kan inte det. Jag är för dåligt påläst. För det,
men var du någon form av områdespolis där då?
Det blev jag senare.
Det blev du senare?
Ja, 1990 började jag som kvarterspolis i Bergsjön.
Okej. Okay.
Och där blev jag kvar till 2008.
Oj.
Ja, så jag jobbade där i 18 år.
Ja.
I Bergsjön och även lite grann i Kortrala.
Så då såg du ungdomarna växa upp där?
Det gjorde jag. Och min dåvarande gode vän, tyvärr han har gått bort, och kollega, han hade jobbat där i 15 år före mig.
Okay.
Så när jag pratade om barnens föräldrar, då pratade han om mor- och farföräldrarna.
Okay.
Så vi hade bra koll på vad som hände i området. Vi hade bra underrättelser, som det heter idag.
Mm.
Men ja, man kände alla.
Mm.
Jag jobbade som rena gamla hedliga kvarterspoliser. Man fick reda på allt som hände i området genom att funka. Och det tog en liten stund. Och Eddie, han hade ett talesätt som han sa, Håkan, liksom, att den dagen du blir ansedd vara en schysst snut, då är du godkänd. Mm. Då litar de på dig. Då kommer du få reda på mycket mer.
Okej.
Okay. Så när man då fick det, så då är plötsligt så öppnade världen sig. Då fick man reda på saker. Och en del saker har man kanske inte kunnat göra någonting åt. Mm. För att det går inte att berätta allt som händer i ett område. Utan att då kanske man lägger någon som har berättat saker. Och det kan ju få dåliga så här, resultat i längden av det. Så man får vara försiktig och berätta saker. Så nej, jag vill inte prata med dig om det här, för det kommer inte funka, för då måste jag agera, och det är bättre jag inte vet något.
Okej, det var så i vissa fall
alltså. Ja då, det var det.
Men jag tänker, vi har haft några exempel på det i podden, när man, alltså vikten av närheten liksom till människor, och kanske särskilt i sådana områden som man då pratar om och benämner som utsatta områden. Och idag finns det ju inte på det sättet kvarterspoliser, och från politiskt håll så har man plockat bort det, och man kan ju bli lite förvånad att man har gjort det.
Ja, det kan man, verkligen. Mm. Jag var en av de här länssamordnare för närpolisverksamheten när den skulle införas 94, så jag var uppe i Stockholm ett antal gånger, gick på kurser och försökte få ihop det här, och det, vi tyckte väl vi fick ihop en ganska bra verksamhet, men sedan så skulle det ju sparas pengar, politikerna skulle ju, det var ju nedskärningar då, runt den tiden, och det funkar ju inte om man ska ha en verksamhet som kräver mer, att man får mindre, och då måste verksamhet, det är ju radiobilarna, och vi måste ju komma när folk ringer, och då får man ta bort på annat, och då blir det ju närpolisverksamheten som fick stryka på foten på något sätt.
Just det.
Och då följde isär mer och mer och vittrade bort, och när det vi var ju i skolorna mer eller mindre varje dag. Nu var vi två stycken och vi fick vara kvar. Våran chef, han var väldigt bra. Han lät oss fortsätta med våra närpolisverksamhet i Bergsjön, för den hade funkat innan kvarterspolisen då. Mm. Och vi fick lov att fortsätta med den, och det var helt fantastiskt. Alltså. Och ja, det känns som vi gjorde ett bra jobb. Man har väl fått kvitton ett antal gånger. Jag vet, du själv sagt i podden några gånger att du har exempel på poliser som har fått höra i efterhand att det har gått bra, och jag har många sådana exempel där både killar och tjejer har kommit och bett och tackat så mycket för att man har hjälpt dem, och att de lever tack vare att man har sagt saker till dem, att de har fått ringa och de har kunnat komma på lördag kväll och be om hjälp, och jag har hjälpt dem. Och det har kanske inte alltid varit poppis i familjen att nej, nu åkte jag iväg på lördag kväll här, så för det var någon som behövde ha hjälp. Men, och jag bodde alltså i området då, mer eller mindre. Alltså, så att det var när alla visste var jag bodde.
Hur känns det då när du får liksom någon form av facit många år senare? Att om inte du hade, Håkan, om inte du hade varit, ja, hur det nu var, jobbig kanske tyckte de då, men...
Ja, det känns ju bra. Det känns ju som att man gjorde faktiskt rätt, och då blir man nästan lite ännu mer att fattar man inte varför jobbar vi inte fullt så ut idag. Det finns ju embryon till det, man försöker ju, men jag tror att politikerna måste ge oss mer resurser så vi har möjlighet att vara där ute och bara vara. Mm. Att bara komma upp på Bergsjöskolan som vi var i då, som sagt, och prata med ungarna utan att det har hänt något.
Just det.
Och vara där och kunna snacka med dem, sitta, gå in och äta lunch med dem och bara... Man får ju en helt annan relation till dem, och man känner dem, och man vet ju, man känner ju igen dem, hur de rör sig, hur man går. Många gånger kunde vi, när vi fick en anmälan, vi läste ju bara signalementet, så visste vi vilka det var. Mm. För man hade den kollen, man kände dem så väl. Och visste vi inte vilka det var, så ringde man två telefonsamtal, så visste man vilka det var.
Just det.
Och även om man då inte kunde använda det, så kunde man åtminstone hjälpa utredaren eller spana så här, där ska ni titta. Mm. Åt det hållet, bryr inte om höger, utan det är åt vänsterhållet, eller så är det, nu är inte det politiska höger och vänster,
utan bara höger,
i den grupperingen.
Just det.
Där kan ni leta efter de här.
Ja.
Och så kunde man hitta gärningsmännen där då, i den gruppen, för att man hade fått tag på att det är de som har gjort det, va? Och det funkar, men vi fick lov att jobba på det sättet då.
Hur tyckte ni att ni hade, jag tänker på föräldrar, hur hade ni kontakt även med föräldrar? Jag tänker på ungdomar som är lite stökiga och sådär.
Och då var det så här att man kände ungarna, man kände föräldrarna, och man kunde ju säga till Pelle att nu får du sköta det, för annars går jag hem och pratar med mamma och pappa. Och Pelle visste att jag visste vem mamma och pappa var. Och att de var de bodde. Och då skötte Pelle sig, för han ville inte att jag skulle gå hem till mamma och pappa och berätta att han var stökig på utsidan när han inte var hemma. Va? För hemma var han jättesnäll.
Mm.
Så det, Och det funkade så på den tiden funkar. Nu har jag inte jobbat där uppe på 10 år, så jag har inte riktigt koll på hur det funkar. Men jag ska börja jobba där nu igen.
Ja, för du har nästan varit på lite inskolning idag. Första dagen.
Första dagen idag. Det var mycket nytt.
Vad fick du göra? Nytt passerkort?
Ja, jag har fått åka och hämta. Jag har ett tillfälligt passerkort. Jag ska ha nytt datakort. Jag ska försöka hitta lite uniformspärsedlar. Jag måste kvittera ut ett vapen. Jag ska skjuta upp. Jag ska hämta radioapparater. Det är mycket som ska göras om efter 3 år. Sen ska man ju lära sig alla nya system. Som har...
Just det.
Och för det som man kunde, det lilla man kunde tidigare, det har man ju glömt. Så man får... Och det var någon, vad var det nu? Jag skulle få någon, var det någon radio eller någonting jag skulle få? Eller, nej, det var en telefon. Man ska få någon telefon och då måste man gå någon kurs för att få telefonen.
Du är som nybörjare på nytt. Alltså.
Ja, nej, men 3 år är ganska lång tid ifrån sån här verksamhet. Det händer ju mycket på 3 år.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Men känner du igen ditt Bergsjön så att säga när du åker upp där idag då? Eller?
Jo, det gör jag ju. I stort sett ser det ju likadant ut. Men visst har det hänt lite. Det har byggt lite nya hus och det har blivit något hus har väl försvunnit och sådär va. Men det är samma. Och jag ska bli jättekul att komma tillbaka och bara jobba upp och sluta cirkeln liksom och...
Kommer du jobba ute nu eller?
Ja, jag kommer ju vara kommunpolis. Jag kommer ju ha en hel del samvaro med stadsförvaltningen och med företag och med föreningar.
Mm.
Olika typer av föreningar. Det kan ju vara allt företagarföreningar till idrottsföreningar.
Men det är uniform på nu? Och...
Ja, både och. Det kommer väl vara att man kan vara i civil men också uniform också. Det. Men det är ju inte det. Jag ska ju inte vara ute och gripa folk utan det är ju mer samverkansdelen här och se till att jobba med medborgarlöften och annat. Jag vet du har pratat om tidigare.
Ja, precis.
Ja, att det ska funka. Att vi drar åt samma håll. Bostadsbolagen är de just viktiga medarbetare, medspelare och får det att funka liksom.
Men jag tänker nu, du är 63 nu Håkan, du har ett långt polisiärt liv bakom, du har ju med all säkerhet gjort massa spännande saker. Hur känner du nu att du vill runda av det här nu då? Känns det bra det här nu att du är områdes?
Det känns jättebra, det är det som är fantastiskt att få komma hem. Och lite grann är den avrundningen har jag gjort även nu på FN, för jag fick faktiskt möjligheten att åka till Darfur. Mm. Som jag var i 1 år.
Just det.
Så var jag där i nästan 3 veckor nu och gjorde en utvärdering där. Och fick åka till nästan alla ställen jag var och se hur de hade haft det, om det hade varit någon utveckling eller inte. Det var 12 år sedan jag var där senast. Mm. Jag fick möjlighet att åka till Sydsudan där jag jobbade i 2 år. Och åka runt på alla ställen jag var då.
Kunde du se utveckling?
Ja, till viss del. Alltså, det har byggts en hel del på vissa ställen. Vissa ställen inte. Jag kan titta som i Darfur då, så var jag jobbade på ett ställe som heter Nayala och det är liksom den ekonomiska navet. Mm. Stor flygplats nära. Där hade det hänt jättemycket. Medan vissa andra ställen som var lite bortanför det, där såg det nästan identiskt ut som det var när jag var där för 12 år sedan. Det har inte hänt mycket så här, byggnadsmässigt och sånt. Sen vet man ju inte under ytan vad som har hänt. Liksom.
Nej,
men
nej.
Alltså flyktingläger, det är ju inte flyktingar, det är ju intern. IDPs, alltså det är sådana som blir förflyttade internt, de har inte flyktingstatus men de har fått fly från sin där de har bott till en annan plats för att få en säkrare plats att bo på.
Mm.
Men det såg ju precis likadant ut, det var kanske lite större, lite mer etablerade. Så det, och få göra det och så nu då komma hem och så få avsluta med att sluta cirkeln där jag ändå har lagt nästan 20 år av min polisiära karriär. Man känner att det är det som är hemma på något sätt här hemma i Göteborg, så är Kortala, Bergsjön, Östra Göteborg, det är ett fantastiskt område att jobba i.
Mm.
Vi, på den tiden jobbade vi ju ensamma nästan hela tiden.
Just det.
Jag åkte motorcykel. Det var mitt fortskattningsmedel. Jag gick under benämningen MC Håkan.
Okej.
Okay. Och jag åkte motorcykel och skötte mig själv. Liksom, och så, men jag rapporterade ju hela tiden vad som hände. Jag var ju då ha full koll på vad som hände i området. Och när någonting hände så skulle jag serva dem som behövde hjälp med den informationen som vi hade.
Mm.
Så det ska bli jättebra.
Men du hade motorcykel, alltså, du hade ingenting med trafiken att göra egentligen. Du var,
det var mitt fortskattningsmedel.
Kvarters-MC-polis.
Ja. Ja, fantastiskt.
Fasen, hade det funnits, då hade man ju sökt. Alltså. Ja, det var roligt.
Vi hade det väl förspänt. Vi hade BMW och vi hade KTM 640 offroad.
Ja.
Med crossdäck. Det var ingen som körde ifrån oss. Det var ingen som försökte köra ifrån oss.
Nej.
För de visste det och... Det var ju världens lättaste sak att förebygga det. Det var ju bara att ta KTM och köra ut en eftermiddag. Och visa upp sig på alla gator och torg.
Då visste de att den var ute.
Liksom. Ute då körde de inte. Det var ingen som gjorde något. det funkar ju så liksom. Det, och sen de lärde ju känna en, de visste vem man var, behandlade dem på rätt sätt, reagerade på vad de gör, men de är fortfarande en människa med de och de är värda precis samma uppmärksamhet som alla andra människor.
Mm. Hur var det här med att, för du sa när din äldre kollega hade sagt när de märker att man är en schysst polis, då kommer du få mycket mer information och sådär. Och vara schysst är ju väldigt bra. Men sen går ju folk över, eller ungdomar eller vem som helst, över en gräns. Och då är man ju inte schysst längre, så att säga. Kanske ur deras point of view.
Men
då...
var du, när du fick epitetet att du är schysst, då spelar det ingen roll vad du gjorde, för du är schysst. Och då var det alltid ungdomen som hade gjort fel. För att Håkan är faktiskt schysst. Och de visste att jag hade varit schysst i alla lägen.
Så man gick, var schysst och gick by the book, så att säga, då var man fortfarande
ja,
schysst.
Ja, det var inga konstigheter om man behövde gripa någon. Eller, jag hade ju folk, jag vet, en kille som han ringer mig en söndag morgon. Så här, du måste komma hit, jag behöver hjälp. Jag har varit ute på en stöldturné med min farbror.
Okej.
Okay. Ja, jaha. Ja, jag är där och där. Ja, jag kommer. Hoppar in i bilen, åker upp och han möter ut mig och kommer in och då... Hans farbror ligger där ganska påverkad och han, det var även han som hade ringt mig, han var mycket yngre då. Och lägenheten följde med stödgåt. Mm. Så jag orkar inte mer, jag måste ha hjälp, du måste hjälpa mig. Ja, okay. Vi löser detta nu. Så jag var ju ledig, så fick jag ringa in och få lite radiobil. Så de blir ju gripna bägge två och så hela paketet. Men sen så jobbade jag med den killen sen då, så han skötte sig sen. Och
han
behövde ha hjälp.
Han ville sätta stopp för det här som de höll på med. Ja.
Så menar, och han åkte ju dit, men jag var ju schysst ändå.
Ja. Det är ju rätt intressant, bara det faktum att man känner att man vill sluta med den här verksamheten som är kriminell och ringer till en polis. Då ringer Håkan.
Ja.
Jo, men... Och det måste ju vara ett oerhört gott betyg.
Jo, men det var ju det. Så när man jobbade där, som jag gjorde så många år, de visste man var ju alltid där. Jag var ju alltid där.
Mm.
Och i vått och torrt, i ont och gott. Jag hjälpte dem när de behövde hjälp. Jag satte dit dem när de hade gjort något dumt. Men jag var fortfarande dagen efter var lika schysst mot dem.
Mm.
För jag försökte få dem att bli så bra som möjligt hela tiden. Det, och menar vi så här, slogs tillsammans mot press och annat som då tyckte att Bergsjön, det var ju på den tiden alltså löpsedlarna med Bergsjön sålde bra lösnummer.
Mm.
Nu ska det väl klickas, men då var det ju lösnummer och vi hade många diskussioner med journalister och annat här att vi behöver inte skriva rån på spårvagnen med små bokstäver, så står det Bergsjön med stora bokstäver under då.
Ja, just
det. För det var inte Bergsjön, det kanske hade hängt på Rebersplatsen, men det var på spårvagnen som går till Bergsjön. Men skrev man så, och då folk såg ju bara rån Bergsjön.
Precis, ja, det är klassiskt sådana rubriksättning. Som...
Ja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag såg nu om det var, jag vet inte exakt om det var det här, det finns en dokumentär nu som går som heter Stockholmspolisen, eller om det var Södertäljepolisen, jag tror det var det här Stockholmspolisen på TV4. Då hade de skrivit, det var någon förort till Stockholm, då hade de skrivit då till de här poliserna som jobbar i det här området. Då. Först var det så här, död åt Aina, snutarna ska dö, och namn även på en polis då, som jobbade okay. där.
Ja.
Och var väl även en intervju med honom. Att han, och han, som jag uppfattade, var också reko men jobbig där ute. Men då är det krafter där som vill att han... ska försvinna. Upplevde ni några sådana saker under din
Nej,
tid?
Nej, det var andra tider då.
Ja.
Jag, det är bara att jag höftar. Liksom. Det var ju sagt, för 10 år sedan var det. Jag går inte jämföra med hur det ser ut idag. Det var mycket, det är mycket tuffare än vad jag förstår ute nu.
Mm.
Vi hade inte alls det. Men jag har ännu inte jobbat ett arbetspass i Sverige med skyddsväst.
Nej.
Det, jag har inte funnit något behov av det. Mm. Och det tror jag inte jag skulle göra idag.
Nej. Nej, bara det, där ser man en skillnad.
Ja, därför att jag vet inte. Då så när jag jobbade i Bärsjön, jag hade killarna från första klass i skolan och tjejerna också. Och sen så växte de upp, man följde dem. Mm. Jag visste vad de, som du sa, de visste vad de hette, visste vad de bodde, visste vad brorsan och mamma och pappa.
Man hade, ja, man hade, det låter ju optimalt.
Ja, man hade full koll på dem. Mm. Och jag var aldrig orolig för dem.
Nej.
För jag visste att de kommer inte göra mig någonting.
Nej.
Och jag kunde ju till och med gå fram till en del killar och säga, du, jag vet, ja, ni har en stulen motorcykel. Den ska ni lämna in imorgon. Ja, den kom. Det kanske inte var de killarna som gjorde det, men motorcykeln var inlämnad.
Det var
som hittade gods.
Ja, det är otroligt. Ja, det är ju fascinerande.
Ja, men det man får, när man jobbar så länge under den, så får man liksom koll på det.
Och möjligheten att vara på samma plats.
Ja, och det är ju det här. Men du vet ju hur det är. Jag menar, så stannar en del några år. Så vill de ha en annan karriär. De kanske vill tjäna lite bättre, få en bättre lön, få bättre jobb. Hade de istället premierat de som ville vara kvar i ett område länge och gett dem en löneglidning, alltså så att de hade fått kredit för att vara där och vara bra på det man är bra på, så tror jag vi hade haft folk som hade stannat kvar och velat jobba med det, för det är jäkligt roligt. Alltså. Mm. Och samtidigt, jag vet ju en hel kollega som, men Håkan, du har inga kollegor. Jag har jättemycket kollegor, men det är fritidsledare och skolfolk och fältassistenter, det är mina kollegor.
Mm.
Men vi jobbar ju med samma ungdomar, för det var ju mest ungdomar, det var ju det man la mycket på, alltså, att försöka få dem att bli så bra som möjligt.
Jag tänkte be dig berätta en, nu anar jag att det kanske är från den här tiden, men det låter som det har hänt mycket där.
Det har hänt mycket, ja.
En historia från dina de här 40 åren, som ju kanske då är 41 egentligen. Men, ja. Du fick ju runda av neråt.
Ja, nej, men jag kommer bara ihåg att jag firade 40 år, så det är ett år sedan snart.
Vad tänker du på då spontant?
Det har hänt många grejer, men jag visste ju att frågan skulle komma, så att jag har en som jag tycker är en solskenshistoria som jag ska försöka att jobba på när jag kommer hem här också. Det är en av de här små killarna som från Bergsjön, som jag lärde känna i tidigt stadium där, så som var en inte på något sätt bus, utan men han älskade att klottra. Okay. Graffiti.
Mm.
Överallt. Spårvagnar, väggar, tunnlar, p-däck, överallt.
Och då på den tiden, nu är inte jag jätteexpert, men en del, man taggade ibland, då var det ju bara ens signum på något sätt. Ja. Men sen var det ju en del som gjorde snygga...
Ja, nej, det var både och.
Det var både och.
Ja, han hade många olika taggar. Man fick ju lära sig vem de var.
Men kom ni på snabbt vem den här killen var då? Eller?
Vi visste ju ganska snart. Man lärde sig hur man skulle hitta det, vilka taggar de hade, men det kan jag inte säga här, för då berättar jag det för
alla. Nej, det ska
man
inte göra.
Nej. Nej, men det går att ta reda på vem som är vem.
Mm.
Det gjorde vi i alla fall. Och så hittar man ju dem, och sen byter de ju taggar ibland. Va? Och så ska det ju vara häftigare och svårare ställe att skriva på.
Mm.
Och synas på. Och det är ett sätt att man vill visa sina alster.
Just det,
Och så målade man då snyggare och snyggare, bättre och bättre. Och vi försökte på den tiden, och vi hade med min kollega då, han hade mycket bra idéer. Vi jobbar ju mycket med att de som sköter sig ska få kredit och de som inte sköter sig ska inte få kredit. Men så hade vi de som vi sa var gråzon, och de försökte vi få så vita som möjligt.
Mm.
Och då jobbade vi med, och då var just Tony här, som han heter, en av de här killarna. Och vi jobbade, så vi hade lite projekt där han fick vara med och måla.
Okay.
Han var duktig på det, alltså. Han gjorde väggmålningar. Vi hade ett projekt som heter Mountain Lakers, där vi hade USA-inspirerat basket, en stolpe, spelar tre man mot man med kättingar i, va? Men korgen då, den här plattan där, så de målades individuellt, och då var Tony som fick göra de här för oss då, va? Snygga sprayfärg alltid. Han hade några andra så här projekt som han fick göra, som vi hjälpte honom. Så han skulle märka att man kan faktiskt jobba med det. Man kan faktiskt tjäna pengar på att göra det här om man gör det på rätt sätt. Man behöver inte vara ute och klottra så att spårvägen ska sanera spårvagnarna och tunnlarna. Och
försvinner ju ens alster också.
Ja, och precis. Och vi målade på den här så är det faktiskt kvar. Folk ser det. för all framtid så länge det finns kvar. Och på den vägen var det. Och sen så var jag mycket ute och jobbade på andra saker under 5 års tid. Så jag liksom, vi hade ingen större kontakt. Så, men så i samband med att jag åkte till USA så var det en av fritidsledarna i Bergsjön som hörde av sig till mig. Så jag, vi var vänner på Facebook och så frågade mig, han mig om jag hade träffat Tony. Nej, så jag inte. Han bor i USA, han bor i New York. Ah. Och då gjorde jag så att jag letade upp Tony på Facebook. Jag fick reda på via honom vad han hette. Och så skrev jag till honom, hej. Och så vi började umgås. Så jag har hjälpt honom att bygga både utställningslokaler och hans målning. Han har, när han gör utställningar så bygger han med väggar med det han målar på. Och hjälpt honom att bygga hans, byggde om hans nya ateljé.
Där i New York?
Ja, i New York. Han bor på Manhattan. Har studio på Manhattan. Åker världen över och målar. Han har varit här i Göteborg och han jobbade, gjorde nya målningar ute på de nya HSB-husen ute vid gamla SVT-huset ute på, vid Hällarna.
Vid hamnen där? Eller?
Nej, ute på gamla uppe vid Örgryte. Gamla SVT-huset där uppe.
Okay. Ja,
där har han byggt något nytt och där har han byggt. Och han, i somras var han hemma och målade en gavel uppe på Saturnusgatan, om det kanske nu heter Bergsjöhöjd. Jag är dålig på det. Jag får lära mig det när jag kommer hem. Och det var faktiskt det huset hans pappa bodde i när han växte upp. Okay. Hans pappa jobbade på varvet här i Göteborg. Han varvet så Weiron Hallberg då.
Ah, ja. Så han fick göra...
Ja, de hade en festival här, så en graffitifestival. Så de bjöd över honom och han var med och målade hela den väggen där. Så att, det tycker jag är... Det visar alltså att en kille som växer upp och springer och klottrar och ja, säkerligen har snattat burkar och munstycken och till sprayburkarna här och var då, va? Det går att hamna i New York även för, på den sidan. Man behöver inte vara polis för att hamna i New York. Man
kan, nej, precis,
man kan måla sig till New York också.
Ja,
jag tycker, det är en bra story liksom, att där man då sammanstrålar igen liksom.
Mm, ja, det är häftigt.
För han har varit så här, på varsin sida då. Jag jagade honom med motorcykeln där och försökte få honom att bli bättre och bättre. Och sen så träffas sammanstrålar. Vi träffas i New York. Och
hur var det? Vad pratade ni om då? Pratade ni om Bergsjön?
Ja, Bergsjön är, för alla som har växt upp i Bergsjön på den tiden så är Bergsjön det bästa stället som finns. Det är hela tiden. Alla som känner, det är Bergsjön, forever Bergsjön.
Mm.
Så är det, va? Det.
Och han kom ihåg den här när du jagade honom?
Ja. Det har han full koll på.
Vad roligt. Ja, det var ju lite av en solskenshistoria, verkligen.
Ja, det.
Men jag kan tänka mig att du också, i och med att du jobbar med människor och med familjer och så tätt inpå, också har varit med om såklart mycket tragiska händelser också. För det är väl oundvikligt som polis?
Ja, det är klart det. Där är väl kanske den tragiska... Mest tragiska är väl diskoteksbranden.
Mm.
Där jag blev uppringd på morgonen. Jag hade faktiskt semester. Blev uppringd av min kollega då, så sa att du måste komma och jobba. Det är jättemånga som har gått bort. Av våra ungdomar som vi kallar. För det var ju våra ungdomar. Bergsjökillarna och tjejerna, de var ju våra.
Mm.
Och de fick mycket skit. Men de skulle bara få skit för det de hade gjort. De skulle inte få skit för annat. Men det fick de också. Då var vi där och försvarade dem.
Mm.
De behövde inte få skit för mer än de gjorde, för det var tillräckligt.
Nej, precis.
Nej, så det var väl en tuff tid där. Så då jobbade vi mycket. Åkte fram, skyttetrafik fram och tillbaka till sjukhusen. Hjälpte till, letade efter barn. Fick åka och identifiera en del av dem där man inte hade hittat inga ID-papper. Det hade man inte med sig på den tiden. Telefoner var inte lika sådär. Så vi fick åka upp och hjälpa till att identifiera en del av dem. Jag kände 11 av de 63 som då kände jag personligen. Kände väl. Flera stycken har varit hemma hos föräldrarna och pratat med min roll som kvarterspolis då innan. Så att.
Mm.
Men samtidigt så var det bra. Jag fick vara med en hel del i efterarbetet i de grupperna där vi hade de här mötena som hade gemensamt med polis och brandkår. Vi hade ju regelbundna möten på polishuset. Och då hade man ju en relation till en del av de här föräldrarna som hade missat sina barn. Och det var ju, ja, det var ju jobbigt. Det var ju jobbig tid. Alltså. Det var ju...
Hur tog det på dig då som privatperson också, eller som, ja, men som Håkan liksom, att 11 av de här känner personerna som har brunnit?
Ja, man tänker ju på sina egna barn.
Mm.
Jag och min fru har 8 barn ihop, så man har ju några stycken, och många av de här som dog var i samma ålder som våra barn.
Mm.
Så man kände ju att det hade ju kunnat vara våra också.
Mm.
Naturligtvis, så man hade ju en förståelse för de föräldrarna som var där och hur jobbigt det var. Vi var hemma, jag åkte hem och pratade med många av de här olika föräldrarna och och hade försökt ha en relation och prata, hjälpa dem, stötta dem så gott man kunde från våran horisont. Och, och nej, det var många långa dagar man jobbade så, och vi körde ungdomar i bilarna från sjukhus till sjukhus, fram och tillbaka från fritidsgården. Det var ju öppet mer eller mindre dygnet runt fritidsgårdarna.
Hur känner du för sådana här samtal att stå utanför dörren och knacka på, och du vet att du ska prata, och du vet att en av deras barn har gått bort, kanske det enda barnet också. Hur känner du där innan du knackar på liksom, hur förbereder du dig ens inför en sån arbetsuppgift?
Jag försöker tänka på hur jag försöker sätta mig in själv i deras roll. Eller ja, hur kommer de reagera när, hur hade jag reagerat liksom, att, hur ska jag göra för att de ska få det så bra som möjligt. Och jag vet inte om det var lättare med att man hade barn i den åldern själv, liksom, att man förstod lite grann, men man får ju försöka att lyssna. Låta dem få vara ledsna och ta den tid det tar. Och bara svara och sitta där många gånger.
Har du alltid haft förmågan att vara så att säga hålla masken, det kanske
var, men jag har gråtit.
Ja, det har gjort
jag har lätt för att gråta. Ja. Och jag kan gråta med dem, och jag vet inte om det är styrka eller svaghet, men jag gråter.
Ja.
Jag grät senast på planet hem. Jag tittade på Bohemian Rhapsody. Och när de gick upp på Band Aid så brast det för mig. Det var för mycket, då såg jag den. Jag har varit i Afrika jättemycket. Jag tänkte på Etiopien, alltså på de spelade för, hur de hade det där, pengar de skulle spela in. Själv åka hemifrån 3 år i New York, hem till Sverige, det var mycket där, och så var Queen var mitt favoritband, så liksom det var mycket jag är sån liksom, jag är väldigt emotionell.
Har du alltid varit sån eller?
Ja, jag är emotionell alltså, jag kan sätta mig och gråta med någon, och så gråter vi och skrattar och så är det bra sen. Sån är jag.
Nej, men det tror jag nog är en styrka att kunna även som tjänsteman då, eller från att man är en myndighetsperson, att inte verka helt blockerad så att säga. Jag tror vi hade ju ett avsnitt här med Martina som berättade att hon var på ett dödsfall där föräldrarna var där och sonen hade tagit en överdos, och där hon själv har en bror som hade missbruksproblem, och sen så brast det för henne i uniform, och det funkade ändå. När man är människor i samma rum som kanske känner lite samma saker liksom.
Jo, nej, men precis, man har man då någon att relatera till, och som man kan liksom förklara för dem att jag har varit med om detta. Jag vet precis, eller jag vet inte precis, men jag kan förstå er. Därför att jag har varit i er situation. Då får man liksom något gemensamt. Och jag känner så i alla fall. Jag menar, jag har haft sådana som har gått bort i tidig ålder i min närhet. Som man har fått mått dåligt på naturligtvis. Och som det både småbarn och äldre också som har gått bort. Så att det är klart att då kan man relatera till det.
Så blir det ju när livet liksom tuffar på, så är det ju både ups and downs, och folk försvinner från ens liv av olika anledningar.
Absolut.
Och det ger ju erfarenheter både privat och yrkesmässigt då.
Absolut.
Och som polis så får man ju verkligen stöta på människor i olika situationer i livet.
Ja, men det gör du. Det är ju alltid från glädje till sorg. Hela spektrat.
Och det var lite som du var inne på. Du var nästan som en reklampelare för polisen där, men jag tycker att det var en bra, och helt ärligt, där med det spektrat som finns, allt från, du nämnde, helikopterpilot till allt man kan göra. Men det är ju också det här spektrat som vi är inne på nu, alltså kanske emotionella spektrat, att man, jag menar, jämför man det med ett kontorsjobb eller någonting, visst det finns många tjänster, men det finns också otroligt mycket att vara med om rent emotionellt också, allt från glädje till total sorg och mörker och död liksom.
Men jag tror också att det är det som gör att man orkar med det, att du har hela spektrat. Hade det bara varit mörker så kanske det har blivit jobbigt, men du har ju också glädjestunderna där du något går bra, eller där Kalle ringer eller skickar ett sms att det går bra för honom. För att du har hjälpt honom, eller för du tackar dig för någonting. Det lever man på länge.
Just det.
Då får man liksom lite luft under vingarna. De gångerna är helt fantastiska. Alltså det är helt underbart.
Därför tycker jag att det låter ju intressant med den här kvarterspolis. Man tänker tillbaka som jag hade. Då hade jag nog gärna... Jag jobbade ju mycket med ungdomar och narkotika. Då var det liksom, men då lärde vi också känna, men man var inte i det, samma område hela tiden, så att man kunde lära känna föräldrar och sådär på det sättet. Det låter som en som spännande arbetsuppgifter, tycker jag, att få liksom gå direkt till farsan och säga, nu får jag hålla koll på... För nu såg jag han hängde med det här gänget. Så har det lite,
ja, det, ja, men det var så det funkar. Vi hade möjlighet att göra det på den. Vi fick möjligheten att göra det. Så då, det blir ju så mycket lättare. Och då kan inte pappa komma sen och beskylla skola eller fritid eller sociala för någonting. För nej, du vet ju, jag har ju pratat med dig. Mm. Och vi satt med på de här. Det är du som får ta ditt ansvar som förälder i det här jobbet. Du har ju den viktigaste biten. Mm. Skolan och de andra ska ju också ta sitt, men du är ju förälder, det är ju du som får lägga ramarna.
Mm. För man läser ju nu tidningar, man läser ju mycket om skolans ansvar, ibland det här lite som man kanske ibland raljerar över, det finns ingen fritidsgård och därför blev de stökiga. Så, men det är ganska sällan vi läser om just föräldraransvaret, som ju faktiskt är väldigt stort. Att få barn och få fostra barn att bli en bra medborgare och medmänniska, det kräver ju också en förälder som är lite med och lite engagerad. Och det, ibland så kan jag känna att det glöms bort lite grann. Och sen då i nästa led det personliga ansvaret givetvis. Att det du gör...
Jag upplever också lite det här att idag som förälder, det är så mycket även för dem. Mm. De har långa dagar. Det är viktigt att vara... duktig och man ska vara allting ska funka så bra liksom. Och det, barnen är tidigt på dagis eller förskola, förlåt. Långa dagar. Lämnas vid 6-7 en del och kanske hämtas vid 6-7 för då ska resas så här, va? Då lämnar ju föräldrarna över ganska mycket av ansvaret på samhället att uppfostra deras barn.
Just det.
Och har då inte samhället möjligheterna, större barngrupper, färre personal, då kanske man ska fundera på som förälder om jag kanske ska jobba lite mindre och ha lite mindre pengar och resa lite mindre utomlands. Men mina barn funkar. Jag säger inte att det är så för alla, men det finns i alla fall något man kan tänka på att det kanske inte är så fel att kanske jobba lite mindre.
Nej.
Kanske inte behöver ha den senaste bilmodellen, eller man kanske inte måste åka utomlands varje år.
Nej.
Där man kanske kan göra annat som gagnar barnen på ett annat sätt.
Ja. Jag kollade på något sånt här avsnitt av den här Lyxfällan, finns det ett program. Jag vet inte om det fanns, och det fanns säkert innan du
åkte iväg.
Man blir helt, man tappar hakan när man ser föräldrar, hur man prioriterar ibland. Ja. Man har barn och man hittar på grejer. Så man kanske ska gå någon kurs ibland. Innan man för att veta vad som är plus och minus. Men det där är tv också i och för sig, så det kanske inte är...
Nej, men när man hör liksom ibland att man säger som en förälder som lämnar barnen på förskolan vid 6:30 och så hämtar de vid 6.
Kan man vara så länge nu?
När hinner man då umgås med sina barn? På helgen? Jag hoppas ju att det är så här, ytterst få tillfällen som man har barnen på så länge liksom. Men när man, för mig är det liksom, det får inte vara så.
Då
är det ju vårat system som är fel på något sätt liksom, att man,
men det hör man ju nu bara när vi pratar du och jag, att det som sen blir problem är ju definitivt inte endast ett polisiärt, för det polisiära att lösa, och det har vi ju varit inne på här att dina kollegor var fältare och fritidsassistenter, socialarbetare och sånt, att de tillsammans och föräldrar och så vidare och så vidare.
Inte minst.
Man integreras och man försöker lösa de här knutarna tillsammans.
Ja,
komplext.
Ja, det är ett komplext.
Men det känns ju jättebra nu när du säger att du ska runda av med den här kommunpolisen, och jag hoppas det går bra med de här kurserna med telefonen och att du får ett vapen. Men innan vi slutar dagens avsnitt så tänkte jag att du skulle få tipsa. Vi brukar ju prata om lite förströelse här på slutet. Och det är polisfilmer och det är böcker och allting. Men jag vet inte, har du hittat något i New York? Vad vet jag?
För det första, så svenska polisserier och filmer kan jag inte se på.
Ja, du kan
men det
inte,
är
ja.
Väl ganska vanligt.
Jag tror det.
Det är så mycket fel.
Aha.
Och då sitter jag bara och retar mig på det.
Ja.
Det är ingen idé.
Nej.
Men ja, serier, jag har varit dålig på att söka, följa serier överhuvudtaget. Jag är väldigt engagerad i sport och då är det mycket kvällar borta, så det är ingen idé att följa serier, utan jag vill titta på sådana som är avslutade, liksom avsnitt hela tiden. Mm. Men i New York har jag faktiskt hittat en serie som är avslutad avsnitt, för det är live. Och det är Live PD.
Live PD, vad är det för någonting?
Det är alltså ett program där man ifrån New York sitter på en tv-studio, så följer man 12-16 olika polisdistrikt runt om i USA live. Sitter med kamera, åker i bilen och så händer saker och så hoppar de från polisdistrikt till polisdistrikt beroende på vad som är häftigast just nu. Och det är klart, ibland är det kanske inte så mycket än, och då hittar man några gamla avsnitt som man kan lägga in. Då står det då att det här är ett gammalt avsnitt som man visar, en gammal snutt som visas igen. Men det var skön fredags och lördags.
Men det måste ju vara det senaste då, alltså Live PD, att man ser det i realtid,
ja, man
helt enkelt.
Ser nu. Det händer när du ser på det.
Såg du några händelser där som var...
Ja, men det var ju... Efterföljande heter det då. High Pursuit, de har ju ett lite annat upplägg när man gör det i USA än vad vi har här, va? Det är ganska komiska. De ligger många bilar bakom och väntar och väntar och kör inte på tills de då får besked, och då kör de bara på bilen och så vänder runt den och så stoppar de.
Just det.
Ja.
Vad kan man, jag vet inte, kan man hitta det här? Jag tycker jag känner igen det, Live PD, att jag har sett det någonstans, ja,
det
i flödet.
Det känns kanske... i Sverige också. Jag vet inte, jag har ingen koll. Jag hade den kanalen bara, så det jag bara knappa in den och så tittar på den. Och det var som sagt på fredag och lördag. Så.
Jag ska försöka forska till när vi lägger ut det här avsnittet med dig, Håkan. Vi kan hitta någonting med Live PD där. Se om det finns på de kanalerna.
Ja, men det finns säkert något på nätet. YouTube eller någon annan ligger ute.
Absolut. Hur många år till blir det nu då? Hur ser det ut? Alltså, har du någon plan här nu? Du är 63 nu.
Nej, någon plan har väl inte så. Utan jag kan ju gå i pension imorgon om jag känner för det. Men det är så skönt att kunna göra det. Men det har inte... någon liksom ambition att göra, utan nu vill jag upp till Bergsjön och korthålla, och så ska vi runda av det här på ett bra sätt och se till att det blir ett bra avslut, och sen så får vi se när det blir. Jag har ingen så här tidsplan på det.
Nej.
Eller på att säga så som de ändrar pensionsreglerna nu, så kan man väl jobba till man är 75.
Absolut, du kan få se vad jag jobbar på. Ja. Men den dagen du liksom lägger polismössan på hyllan där då, hur kommer ditt liv att se ut då tror du?
Då kommer jag troligtvis vara engagerad inom ishockey.
Okej.
Okay. Jag är en hockeynörd.
Djurgården då, tänker jag.
Nej. Nej, jag har en dotter som spelar i SDHL. Högsta i domligan. Jag har en son som har spelat i Chicagos organisation i 5 år och nu spelar i KHL.
Ja.
Sen har
och KL, det är Ryssland.
Ja. Sen har vi på polisstationen jag jobbar pappa Klingberg, John och Kalle Klingbergs pappa jobbar där, så det är mycket hockey på jobbet.
Ja, det är mycket hockey på jobbet. Så
det, och mer ska det bli nu när jag har kommit hit.
Ja, jag förstår det. Ah, nej, men okay. Du kommer inte bli sysslolös.
Det lär jag inte bli.
Nej.
Jag kommer ha att göra.
Jag säger stort tack, Håkan, för att jag fick stjäla en timme av dig din första dag tillbaka i Göteborg.
Ja, det.
Tack så jättemycket.
Tack själv. Det var roligt att vara här.
Jag tackar och bugar för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Vi finns på Facebook. Gilla oss där. Jag finns på sociala medier. Gilla mig där kan ni göra. Eller i alla fall följa mig där. Ha nu en fantastisk vecka. Så tycker jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.